Låt oss bedja än en gång. Herre, vi ber att du ska andas in av din egen heliga ande i den här gudstjänsten, också utifrån det ord som du har lagt på mitt hjärta. Välsigna ordet och hjälp oss att ta det till oss, till glädje och uppmuntran och kraft för vardagen. Välsigna den som är här, kanske för första gången, att öppna sitt hjärta för Kristus. Ja, för oss alla, Herre, ber jag att vi ska törsta efter honom och bli mättade den här gudstjänsten. I Jesu Kristi underbara namn. Amen. Jag lyssnade en kväll på Vetenskapsradion i program 1 för några månader sedan, då man hade ett program om den historiske Jesus. Och man ställde sig frågan, vem var han egentligen och vad ville han? Det var ju nämligen så att Jesus själv aldrig skrev någonting. Ingen bok utgav han. Och den undervisning han gav, som är nedtecknad för oss i evangelierna, skulle lätt kunna sammanfattas i bara en 30-40 sidor, ett litet häfte sådär. I radioprogrammet så förundrades man över att denne Jesus ändå är den person som haft större inflytande på historien och mänskligheten än någon annan enskild person. Förutom att Nya testamentet ju är en bok spridd på fler än alla andra böcker, alltså världens mest spridda bok, så har det skrivits, som man i det här programmet, 175 000 böcker om Jesus på 500 olika språk. Och det skrivs i genomsnitt 4 böcker om Jesus, nya böcker varje dag. Jesus av Nazaret är utan tvekan världshistoriens mest omskrivna och märkligaste person. Och vad som dessutom är sant, det är ju att han idag, efter 2000 år, av en miljard människor, skulle vi säga, omkring så, en miljard människor, kanske mer, erkänns som Guds son och som en uppstånden och levande frälsare. Det borde vara skäl nog att undersöka vem han var och vad han egentligen lärde. Därför kommer vi en tid framåt att predika om en av världslitteraturens mest kända och mest revolutionerande texter, nämligen Jesu bergspredikan. Vi har läst den, kanske många gånger du har hört den, men jag tror att vi har mycket att hämta, att upptäcka igen från de här texterna och tillämpa det i vårt liv här och nu. Alla, både troende och icke-troende, är nog överens om att mycket skulle se annorlunda ut i vår värld om bergspredikan finge gälla. Men nu handlar det inte om en moralförkunnelse. Det handlar heller inte om en utläggning om vägen till frälsning. Men bergspredikan beskriver den karaktär och den attityd och de beteenden som kännetecknar himmelrikets medborgare. Det vill säga de som vill vara Jesu lärjungar och som gjort honom till sin frälsare och till sin Herre i sina liv. Det är kärleken till Gud, det är kärleken till medmänniskan som förutsätts i alla de här uppmaningarna som bergspredikan ger. Och de värderingar som Jesus framför går stick i stäv med vad som gäller i samhället i övrigt. Han vänder liksom upp och ner på rådande värderingsnormer och prisar de saliga som saknar just de saker och de situationer och de tillstånd som i den här världen bedöms som värdefulla. Eller som man i den här världen undviker. Alltså, han salig förklarar de ödmjuka, de fattiga i anden, de sörjande, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Han salig förklarar de som blir förföljda, de som blir hatade för hans namns skull. Det var mycket folk samlade den där dagen då Jesus började tala det som kallas Lasarusbergspredikan som finns både i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. Om det var en och samma predikan eller vid två skilda tillfällen, det är inte det viktigaste. Han kanske gav den många gånger. Det var liksom kärnan i hans budskap. Det var många där, men han riktar sig i första hand till sina lärjungar. Och han börjar en serie saligprisningar som känns väldigt paradoxala. Jesus skattar nämligen de lyckliga som världen inte alls skulle bedöma som lyckliga. Ordet salig betyder egentligen genuint lycklig. Alltså i en långt djupare bemärkelse än ett tillfälligt känslotillstånd av välbehag. Det handlar mer om ett objektivt tillstånd av lycka. En lycklig ställning, om du så vill, som är sann och bestående oavsett yttre omständigheter. Jag kommer ihåg en äldre syster i ett bönemöte som sa: "Jag är så lycklig", sa hon, och ville liksom tacka Gud för det. Och den som ledde den här bönestunden, han sa: "Ja, du är lycklig. Oavsett vad du nu säger så är du lycklig." Alltså det är ett objektivt faktum om det, vare sig vi upplever det eller inte. Vi kan vara lyckliga på det här sättet oavsett yttre omständigheter, inre konflikter och känslomässig oro. Ändå förklarar Jesus dig för lycklig om du är fattig i anden. Det som Jesus gratulerar, det är de som befinner sig i detta tillstånd av att vara fattiga i anden. Han menar inte att de bara ska bli fattiga eller lyckliga, saliga en gång längre fram. Utan han menar att de är det här och nu. Saliga är de som är fattiga i anden. Den tillhör himmelriket nu. Tillhör till himmelriket den. Jesus menade att de som inte var bokstavligen fattiga, knappast. För möjligen så kunde han i så fall bara avse lärjungaskaran framför honom som visserligen hade lämnat allt för att följa honom. Men det grekiska ordet för fattig här betyder totalt utblottad. Och det kan knappast sägas ens om Jesus eller hans lärjungar. Det handlade om människor som var tvungna att tigga sig fram, för de hade absolut ingenting. Jesus säger inte saliga är de fattiga där borta i slummen. Varken Jesus eller Bibeln i övrigt förespråkar fattigdom i och för sig som något eftersträvansvärt tillstånd. Tvärtom, Bibeln uppmanar till att bekämpa fattigdomen och särskilt tänka på just de fattiga människorna för att de möjligt lindra deras fattigdom. Men att vara fattig i anden, det innebär att man har kommit till insikt om sin totala andliga utblottelse och ingenting har att bringa inför Gud, utan inser att de är fullständigt beroende av Gud. New Age-filosofin som florerar i vår tid går ut på att du ska hitta Gud inom dig själv och därigenom finna lyckan. Men Jesus uttrycker raka motsatsen. För att finna lyckan måste du inse inte Gud inom dig själv utan tomheten inom dig själv. Du måste inse att du längtar efter Gud själv som ska komma och fylla dig med sitt eget väsen. Ta sin boning i dig, då bor Gud sannerligen i dig. Jesus säger, de som gör detta, som inser detta, är genuint lyckliga. De fattiga i anden längtar nämligen och törstar nämligen efter Gud. Efter den helige och levande guden. De har liksom kommit till botten av sina egna resurser och inser att det här fungerar inte. Om inte Gud kommer mig till hjälp så är det finito. De fattiga i anden längtar efter Gud. Och Gud ser med behag på en sådan längtan. Därför säger han, ni är saliga. Men varje form av självtillräcklighet och stolthet står i vägen för Gud att fylla oss med sig själv. Det hindrar Gud. Ty så säger den höge och upphöjde. Han som tronar till evig tid. Och heter den helige. Han säger, Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos dem som är förkrossade och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande. Jag vill ge liv åt de förkrossades hjärtan. Därför är dessa människor saliga. Självtillräcklighet och likgiltighet eller liknöjdhet är dödsfiender till andlig utveckling. Det ligger däremot en drivkraft i den andliga fattigdomen. De fattiga i anden låter sig nämligen inte nöjas med bara ord och fraser och yttre ritualer. De törstar efter verkligheten i Gud och de ger sig ingen ro förrän de får dricka djupt ur källan. Tillhör du dem som har en sån längtan, då ber jag att å Jesu vägnar få gratulera dig. De som har smakat lite grann på Gud kan nämligen aldrig få nog av honom. Kanske du är här idag som en längre tid upplevt dig distanserad och liksom långt borta ifrån Gud. Och det känns tomt och det känns torrt och det känns meningslöst i ditt liv. Men ändå i djupet av ditt hjärta så bär du på en längtan att återigen få komma nära Gud och beröras av hans helighet. Gratulerar. Du kanske har funnits med i församlingen en längre tid, men du lider av ytligheten och tomheten i din egen själ. Och den kristna tron som du bekänner dig till kanske saknar en inre realitet i ditt eget liv. Så kan det vara. Och jag vet att många faktiskt kan uppleva det så, men inte vågar uttrycka sanningen om det tillståndet hos dig själv. Här kanske också du finns som arbetat dig trött, till och med i Guds verk, och i processen förlorat kontakten med själva livskällan. Den nära relationen till Gud har försvunnit och du har liksom kommit ut i ett ökenland, men du har ändå hamnat i kyrkan idag. Om någonting av det här stämmer på dig som är här, så kanske du kan identifiera dig redan med psalm 86 som jag har sjungit här, eller som vi lyssnade till. Men också till psalm 42, där författaren ropar: som hjorten längtar och trängtar efter bäckens vatten, där jag efter dig, o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför Guds ansikte? Är det så du känner? Gratulerar till att du är här. Här i psalm 42 är nämligen en människa i samma situation. I djupt andligt betryck. Och med en intensiv längtan efter att få uppleva Guds närhet. Här är en människa som är fattig i anden. Och psalmen visar det legitima i att få uttrycka en sådan längtan. En sådan desperation. Du får säga till Gud: Gud, jag är helt tom. Jag saknar det andliga livets pålande källa i mitt liv. Jag vill ha det. Du får säga precis som du känner det. Gud tål det. Och Gud, tror jag, till och med tycker om det. Salmens författare Koras söner tillhörde ju den levitiska familjen som hade ansvar för sången och musiken i gudstjänsten. Och tänkte för dem att uppleva någonting av det här ökenlandets tid i sitt andliga liv. Det måste ha varit särskilt deprimerande. Av någon anledning så hade de en längre tid tydligen varit avskurna från gudstjänstlivet. Och deras längtan tillbaka var väldigt stark, ja nästan outhärdlig. Det var ju så att i det gamla Israel så var bäckarna uttorkade större delen av året. Och författarna till salmen hade många gånger kunnat se hur till exempel en hjort ängsligt skuttade omkring, rastlöst irrade omkring i vildmarken, i ett ofruktsamt och torrt land, i sitt sökande efter det livsviktiga vattnet.
Och nu känner författaren, han tänker på den bilden och han känner sig precis som en sådan hjort som irrar omkring och letar med torr strupe efter en bäck att dricka sig otörstig i. I andligt avseende var han i ett torrt land utan vatten. Och hans intensiva längtan efter Gud och Guds hus upplevs lika stark som den svåraste fysiska törst. Ja, det är få av oss här inne tror jag som verkligen har upplevt vad svår törst vill innebära eller innebär. Titta, jag är torr i munnen. Jag kan njuta av en klunk vatten, jag behöver det också. Du kan lite grann identifiera dig med mig. När man är törstig och inte har druckit på länge så finns det bara en tanke i hjärnan. Vatten. Jag måste få något att dricka, eller hur? Men ingen av oss kan egentligen leva utan vatten. Ingen av oss kan heller leva utan Gud, vare sig vi tror det eller inte. För det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Hela vår existens är beroende av Gud. Och om du försöker leva utan Gud så förvägrar du din själ det vatten som ensamt kan släcka själens djupaste behov. Eftersom människan är skapad till att leva i gemenskap med den källan och leva vid den källan. Då är det inga döda gudar som kan tillfredsställa den törsten. Inga materiella ting, inga nöjen, inga fester, ingen New Age-filosofi, inga vänner, inte ens det lyckligaste av äktenskap. Endast den levande guden. Som genom sin ande är livets pålande källa. Det är honom som vi är här idag för att söka. Det är här som vi är samlade för att dricka ur den källan. Och vi behöver inte fråga som psalmisten. När ska jag få träda fram inför hans ansikte? Idag får du träda fram inför hans ansikte. Du kan möta Gud visserligen var som helst, för Gud finns överallt. Men det ligger ändå en alldeles särskild laddning och välsignelse i den stund då den gudstjänstfirande församlingen firar nattvard, firar Jesus seger tillsammans, som vi snart ska göra här idag. Den som älskar Gud älskar också församlingen. Och älskar att vara tillsammans med dem som söker Guds ansikte. Älskar att vara tillsammans med andra som är fattiga i anden och vill dricka mer. Det ligger en särskild glädje i att få tillbedja Gud tillsammans med andra. Jesus gick varje sabbat i synagogan som hans sed var. Det var inga häftiga gudstjänster alltid, kan jag försäkra dig. Men han fanns det, för han ville vara det man tillbad Israels Gud och det man föreläste skrifterna. Och du går miste om det skydd som församlingen ger. Den värme som vi behöver till skydd mot kylan där utanför om du undanhåller dig församlingens gemenskap. Vi behöver vara där elden brinner för att få del av värmen, eller hur? Vi behöver uppmuntra varandra. Och varje gång du visar dig i kyrkan så inspirerar du andra som vill följa Jesus. De kan se på dig och tänka, oj, där är en till. Vad häftigt, vad skönt. Jag är inte ensam som tror på Kristus, Jesus. Här är fler som älskar honom. Här idag är flera hundra som älskar denne Jesus och längtar efter Gud. Det är inte bara jag som är fattig i anden. Du säger något genom att komma till gudstjänsten, men kanske också något genom att inte komma. Genom att komma erkänner du dig vara en del av Kristi kropp. Du erkänner ditt behov av andra lemmar i kroppen. Du visar för dina syskon att de är viktiga för dig och att du behöver deras gemenskap. Och du visar att du älskar dina syskon. Det är onaturligt att leva skild från, eller isolerat som kristen. Lika onaturligt som att leva i en familj men aldrig komma och äta mat tillsammans. Eller hur? Och en viktig sak. Gud talar till sin församling, men han talar också i gudstjänsten till enskilda individer. Genom predikan, genom sång, genom bön, genom profetiskt tilltal. Och om du inte är på plats så kanske du missar det tilltal som Gud hade ägnat åt dig. Psalmistens sorg över att vara avskuren från gudstjänstlivet var så stark att han till och med gråter över sin belägenhet. Och mitt i sin bedrövelse står det i psalm 42 att han möter andra människors insinuationer och smädelser. De ifrågasätter giltigheten i hans tro. De säger, var är din Gud egentligen? Var finns han? Varför hjälper han dig inte? Varför hör han inte dina böner? Varför ser han inte dina tårar? Varför befriar han dig inte? Och det ligger en underton av skadeglädje i de här frågeställningarna. Och de kan vara ytterst ödeläggande för dig. Och man kan ju riktigt känna sig söndermanglad av de här tvivlen och frågeställningarna som öses över ens sinne. Precis som psalmisten uttrycker, han säger så här. Det är så som man krossade benen i min kropp. Där de ständigt säger till mig, var är din Gud? Och man frågar sig själv, ja, vad är han egentligen? Psalmförfattaren försöker ingjuta hopp i sin egen förtvivlan genom att levandegöra minnesbilderna om när han kunde gå till gudstjänstlivet där uppe i templet. Vilken glädje det var, tänker han på, när jag fick vandra i högtidsskaran tillsammans med Guds folk och sjunga glädjerop och tacksägelse. Tänk om vi skulle komma i hopar och ropa av glädje på väg till tabernaklet på söndagmorgonen, precis som de gör på vägen till IFK-matcherna på Ullevi. Ja, det skulle väl inte passa sig, tycker någon. Men jag tror ändå att det på något sätt bör visa sig att man på väg till någonting som man tycker är spännande och roligt, eller hur? Man går med lite extra spänst i stegen. Vart är du på väg? Att möta Gud och Guds folk. Oj, det låter spännande. Ja, det är spännande. Det är väldigt spännande. Jag tror det kan synas på oss att vi längtar efter gudstjänsten. Och psalmisten blir inspirerad av de här minnesbilderna. Så han säger till sig själv, varför är du så bedrövad i mig, min själ? Hoppas på Gud. Ty du ska åter få tacka honom för frälsningen genom honom. Och så blev det också för Koras söner. Och de skriver också psalm 84, som jag ska sluta att orda någonting om ifrån bara, där han tackar Gud över att få vara tillbaka i templet. Och han njuter över att få vara där. Han säger, salig är den som får vara i den levande Gudens hus. Han älskar att vara där. Han säger till och med, jag är hellre där än på 1000 andra platser. Ja, bara jag får vakta dörren i min Guds hus så är jag nöjd. Bara jag får stå på tröskeln så är jag hellre där än någon annanstans. Längtar du efter Gud på det sättet? Är vi en församling som törstar efter Gud? Är vi där som vi söker Gud och vi kan finna Gud, så står det, jag känner ditt lidande, jag känner din fattigdom, men du är rik. Och Paulus skriver i ett brev, jag är fattig, men jag gör många rika. Jag har ingenting, men jag äger allt. När vi kommer Gud nära så får det konsekvenser, inte bara för oss själva utan också för andra. Så när vi vandrar genom Tåredalen så gör vi den rik på källor. Därför vi har varit nära Gud och vi är fattiga i anden och vi ropar ständigt på Guds närhet till oss. Jag var uppe på Göteborgs sjukhem för många år sedan nu och besökte en gammal Kristina som låg där. Hon var så glad i Gud trots sin ålderdom att personalen var helt förstummade. Så när hon dog så kom hela avdelningen nästan till begravningen i Saronkyrkan för att få reda på mer vad som var hemligheten till hennes glädje. Ja, det tog dem så djupt att de bad mig som pastor komma och ha föreläsningar för deras personal om vad som händer efter döden. Hon var en källa mitt i Tåredalen. När de vandrar i dödsskuggans dal så behöver de inte frukta någonting ont. De går från kraft till kraft. Så träder de fram inför Gud på Sion. Även om min yttre människa bryts ner, tillväxer min inre dag för dag. Jag tror det ligger en stor hemlighet i det som vi gör här idag. Att vara tillsammans som Guds barn och säga till varandra, eller fråga, är du också fattig i anden? Ja, det är jag. Vad bra, då söker vi Gud tillsammans. Och Gud älskar att möta sitt folk. Det ligger en oerhörd dynamik i en gudstjänst då vi tillsammans söker Gud. Till sist, är vi törstiga som församling, då säger Herren dessa ord till dig och till oss. Jag skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt dina ben. Och du ska bli lik en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Detta är vad jag önskar om den här församlingen, den här hösten, en oas mitt i Vasastan. Jag behöver den här törsten, jag behöver andens rika regn över mitt liv för att orka fungera som pastor. Och jag tror du behöver den för att orka fungera som kristen ute i din vardag. Och jag längtar efter att våra gudstjänster ska bli som härliga oaser. Som vi längtar till liksom veckan igenom för att få komma och dricka en gång till. En gång till och en gång till. Gud välsigna oss. Saliga är de fattiga i anden. För dem tillhör Guds rike. Låt oss, Herre, idag när vi träder fram inför nattvarden få känna den rikedomen. Och låt oss få vara törstiga och längta efter dig, du den levande guden. Herre, möt någon kanske för första gången här idag. Möt någon som har vandrat i ökenland en längre tid och är törstig och torr och tom. Herre, du älskar att möta dina barn och ditt folk. Så gör det. Ännu en gång denna söndag, för din egen skull och för Vasastan och Göteborgs skull, möt oss som din församling. I Jesu Kristi namn. Amen.